Alltså folk som säger har gjort mitt, de är fan de lägsta av de lägsta, de mest värdelösa jävla råttorna som finns. Du har inte gjort ditt för vårt jävla folk i fritt, så jävla enkelt är det.
Hej och välkomna till Aktivistpodcasten Mer än ord. Dagens avsnitt är 251. Och jag, Lukas Lining, tänkte vara programledare ikväll. Men med mig har jag Kanisto, Gudmarsson och Max som producerar. Hej på er.
Hallå.
God afton.
Det vi tänkte prata främst om ikväll är ju Wretström då. Hans dödsdag och de aktiviteterna som har varit omkring. Det var ju 9 december här och då har det varit någon mindre aktion i Neste 2 och så har det hänt rätt mycket i Neste 1 då. Helt enkelt. Och ja, nej men som sagt, det var ju årsdagen för mordet på Daniel Wretström och vad heter det? Du Kanisto, kan vi berätta lite om hur de började i Stockholm? Vart var ni ens någonstans där? Jag vet inte om jag såg det i artikeln. Jag kan ju bara säga det att det har publicerats 3 artiklar kring Wretström då. Första artikeln var 10 december, dagen efter dödsdagen då. Med som en bara första rapporterande artikel. Sen så har det kommit en lite mer ideologisk tyckande artikel. Där skrivs lite grann om hans mord och hur man bör tänka och se på det. Och sen en lite mer djupgående artikel kring det som hände i Stockholm. Men ja, Kanisto, vart var ni någonstans och vart startade ni så?
Vi brukar varje år åka till mordplatsen för att tända lite ljus och sätta upp någon banderoll. Mm. Så vi begav oss helt enkelt till salen. Som brukligt. Och en väldigt speciell kväll i salen. Det börjar med att medan man väntar in lite folk så passar man på med att hänga upp en banderoll. Och det gick ju jättesmidigt och bra som vanligt tills någon typ, nu kan inte jag säga om jag var med på det här eller om jag har hört talas om det, men jag kan ju ta och försöka berätta i ett lite helikopterperspektiv. I alla fall så kommer det ju
telepati.
Ja, exakt. Exakt. Jag har ju kanske fått lite återberättat och lite killgissningar och sånt här så.
Mm.
Nej, men helt plötsligt så börjar banderollen att svaja och ena änden ramlar ner och man ser någonting som rör sig uppe på bron.
Över vägen då, eller?
Ja, rätt ner på vägen.
Så att bilarna typ kör på den då, eller?
Ja, exakt. Exakt. Mm. Så det var ett gäng som glada i hågen trodde att äntligen har de röda vågat visas ute i salen. Och snabbt som fan så töms ju den här bilen då, såklart. Och mm. Folk springer upp dit. Men ja, det var väl en röd, troligtvis psyksjuk eller vad fan man ska säga, kärring som stod där och viftades med en sax och skrek om att det var en hemsk rasistisk banderoll och sånt där. Och
men hur lång tid är det från att banderollen sätts upp till så att den hänger på ett ungefär?
Oj.
Hon gick runt med en sax liksom helt slumpmässigt som typ.
Ja, personen måste ha.
Eller sprang hon hem och hämtade en sax?
Nej, men alltså banderollen kom ju upp fort. Det tar ju 10 sekunder bara att hänga upp den. Det är ju inga problem.
Runt med en sax.
Ja.
Så att springa runt med en sax, det är väl brott mot knivlagen.
Det skulle jag vilja påstå. Nej, så... Nej, men personen står ju där och håller krampaktigt i taxen och viftar lite grann med den, så... det var ju någon rabiat kärring. Hon blev ju snabbt och enkelt avväpnad.
Mm.
Och då var det inte lika kul att stå där längre.
Nej.
Inte heller när de började... När telefoner åker upp och man börjar filma den här personen, liksom.
Då... Ja, alltså det var ju lite kul. Alltså, artikeln heter ju Trakasserier från inkompetenta poliser på Donny Vresens dödsdag. Och det finns ju bilder på henne där hon typ skrattar och sen typ skriker och hetsar. Så det känns som att hennes känsloläge inte är så jättestabilt, utan att typ flippa lite fram och tillbaka.
Ja. Ja, men typiskt en så här röd narcissist, liksom.
Mm. Grattades och skrikades, lämnade de platsen och lovade minsann att polisen skulle tillkallas för det hemska brottet och sätta upp en banderoll. Ja, det kändes ju väldigt stabilt.
Jo, men exakt. Och då tycker man ju att i vad fan ska det där psykfallet ringa liksom polisen? Jag menar, brott mot knivlagen. Man kan till och med säga försök till grov misshandel. Skulle man kunna dra det till?
Mm.
Nej, den lär väl inte ringa snuten. Men det gjorde den jäveln. Det kom fan 6 stycken snutbilar och 2 civilbilar.
På hur lång tid?
Oj, alltså det gick snabbt. Kanske 4 minuter. Till första bilen
går så snabbt alltså. Alltså det är vanliga situationer. Typ om man typ slåss på stan eller någonting utanför en krog. Kommer det så många snutbilar så fort då?
Nej.
Även fast det är i Stockholm. Liksom.
Nej, de var väl säkert någonstans i närheten. Men
Kul att höra det samtalet. Och de snodde min sax typ.
Jag vet inte fan vad den här personen kan ha sagt. Liksom.
Eller typ så här, de typ slog mig, typ så här, stukade min handled, hängde mig över bron liksom med fötterna. Typ något sånt kanske.
Nej, men exakt. Alltså polisen försökte ju, det var ju 15 pers där på platsen.
Ja.
Och polisen försökte ju förhöra allihopa, men de fick inte ut någonting. Men i det här fallet...
Så... Misstanke till misshandel, ringa misshandel, typ något sånt.
Nej. De höll kvar allihopa för att det kunde ha skett ett brott. De visste inte. Så det var ingen som var misstänkt.
Och de gör så.
Delvis, i en liten utsträckning.
Ja.
Men de höll ju kvar allihopa för att utreda om det hade skett ett brott. Och ja, de försökte ju typ förhöra folk på platsen. Och ingen sa något. Men man blir ju jävligt sugen på att berätta exakt hur det är i ett sånt här tillfälle faktiskt.
Jo.
Men ja, om de hör det här i efterhand så vet jag vart den här saxen är. Så vill de sätta henne för brott mot knivlagen, så det är bara kontakta mig samtidigt som ni kommer och lämnar glocken eller någonting, så gör vi ett byte.
Exakt. Ja.
Det är ju spännande liksom ur ett rent säkerhetsperspektiv. Det hon bestämde sig för att göra, det var att klippa ner en banderoll som satt över en trafikerad väg så att den skulle ramla ner på vägen.
Ja.
Och sen så höll hon på...
Man kan väl hålla i banderollen när man klipper?
Ja, precis. Ja, hon var väl för uppjagad. Och...
Ja, kanske.
Ja, hysterisk. Men hon är beredd att slänga ner ett stort jävla tygstycke på en trafikerad väg. Och sen håller hon på och viftar med saxen. Får den tagen ifrån sig. Så ringer hon polisen. Ljuger för dem så att de gör en nödutryckning. Kommer till platsen på 4 minuter. Vilket också har utgjort en trafikfara. Även om de säkert är helt okej bilchaufförer så att säga. Så det var ju liksom flera situationer som hon skapade där folk hade allvarligt kunnat skadas eller dö.
Definitivt.
För att det sattes upp en banderoll där det stod... Vad stod det? Vi glömmer aldrig Daniel Vretström.
Exakt. Exakt. Så hemskt var det. För ja. En mördad ung grabb liksom.
Ja.
Jo, det är ju absolut ingen hets mot folkgrupp. Eller, alltså, det är ju knappt politiskt på vissa sätt. Utan det är ju bara en minnesgrej. Det känns som att de måste hetsa upp sig över saker, så finns det ju värre saker hon kan hetsa upp sig över. Helt klart.
Fascinerande. Våra fiender går aldrig att överraska.
Nej, och det är så, just det där många poliser. Det är så här, de pratar ju med henne i telefon. Så, och då kan hon ju säga om hon är skadad. Så uppenbarligen så var hon ju inte alltså, skadad på något sätt. Hon, gick, alltså, hon pratade ju, och ringde ju säkert snuten efter. Och då ställer de ju säkert frågor om hur det har gått till. Och då kan, och det blir ju svårt att ljuga ihop att hon har blivit typ huggen med saxen i benet och bara spruta blod. Så de hade ju bara börjat skicka typ en, två bilar. De kommer fram och bara, hej, vad hände här? Ja, det här hände. Okej, okay, ja, hej då. Alltså, det borde ju vara så lätt kan man tycka. Istället ska man så här, dra upp en så här riktig hetsstämning och hålla på och hota och ja. Men kan ni säga hur länge höll de på och så här, skulle förhöra folk och bara...
Alltså de höll ju på typ en och en halv timme kanske. Så det var en ganska lång stund. Och ja. Samtidigt som ingen var misstänkt för brott men ingen fick gå någonstans, så fick man inte heller prata med varandra. Och det var alltså jävligt, just brudsnutarna, fullkomligt rabiata och aggressiva.
Ja.
Man börjar bara så här, tittar med ögonen och undrar typ så här, är du ett av mina gamla ex eller vad fan?
Ja, men det är liksom,
vad fan har du mot mig liksom?
Ja. Nej, men alltså så här, vi har ju säkert nämnt tjejsnutar ett antal gånger, men jag tror så här, folk som inte liksom har blivit utsatt för eller haft att göra med tjejsnutar överlag, jag tror inte de förstår hur de skiljer sig från vanliga poliser. Alltså jag skulle ju säga typ att en viss synvinkel säger typ tjejsnutar farligare än vanliga snutar. För deras psyke är inte stabilt alltså. De känner sig mycket, de har mycket lättare för att känna sig trängda i ett hörn. De typ, man ser på dem att när, det är ungefär som att när de känner sig små, alltså när de står bredvid en man och känner sig liten, då känns det, man ser på dem hur de liksom försöker hävda sig eller sjunker ihop eller hur de är snabbare för att liksom ta till våld och så. Så de har ett väldigt speciellt psyke och de har den här, de är väldigt lätt för att hetsa upp sig och bli liksom dryga och skrikiga och så här, överdriva situationer som inte hade behövt vara på det sättet alls. Det är som att de kan ta en vanlig snutare ju så också. Men och speciellt med oss och speciellt liksom just nu då, men det känns som att de har väldigt lätt för att ta en lugn situation och hetsa upp den till någonting det inte är. Det känns som att med typ manliga snutar ibland, inte alltid, många manliga snutar är ju helt efterblivna, men det känns som att ibland känns det som att typ, pratar du med typ en manlig snut som är typ 1,90 och väger typ 90-100 kilo, det känns som att han typ förstår vad du säger på ett annat sätt för att han är lite lugn i sig själv.
Exakt.
Man talar mellan likar snarare än att man pratar med någon som hela tiden står och är livrädd för att hon ska tappa kontrollen över situationen och ja. Fruktar för sin egen säkerhet bara när hon pratar med dig.
Mm. Det har ju cirkulerat så här, jättemånga så här, roliga videos. Jag tror det var någon video för ett tag sedan. Jag kommer inte ihåg några detaljer, men det var typ så här, fyra tjejsnutar som skulle typ gripa någon arab eller någonting. Blev det filmat typ uppifrån och det är så här, de höll på hur länge som helst. Jag vet inte om ni känner igen det, men det finns säkert flera stycken sådana där.
Jag vet precis vilken du pratar om. Den är alltså, ja, var det den då det var någon civilist som...
Ja, det kom in någon civilist och var tvungen att typ hålla ner honom.
Ja, och, precis. Snutarna klarade inte av det.
Men det var ingen stor kar heller. Alltså, han var väl typ så här 1,80-85 kilo. Alltså, det var inget monster de hade att göra med. Det var ingen så här bäst från en annan värld. Utan det var så en helt vanlig kar som var typ lite babbesur typ. Alltså, det var ingen mer än det. man säger, fyra stycken. Och det är så här, med oss så här, hotar de ju alltid med batong, pepparspray och elpistol och allting. Men det är så här, nej, med de där ska man vara snälla eller någonting.
Det är ju så, liksom, hade det där varit en av oss hade de ju skjutit direkt, liksom. Ja. Men det finns ett klipp på Sam Hyde när han diskuterar det här också om tjejsnutar och att om du blir stoppad av en sån, hoppas att du har en skottsäker väst. För liksom det finns en, just av samma anledning som du rörde vid, att det finns en liksom maktobalans eller vad man ska säga, en fysisk liksom obalans mellan er två.
Som man kan se på och ta på. Alltså den finns där.
Ja, ja men precis. Så om hon ska liksom försöka stoppa dig. Då kan hon inte. Hon kan inte göra det fysiskt. Och då måste hon ta till något av de andra alternativen. Och då liksom. Går hon väl ofta till att skjuta.
Ja men ja, vi kommer ju bara ihåg. När de drog ner den där Downing. Typ tömde maggen och grejer.
Ja. Eller den där tjejsnuten i USA som, alltså nu, amerikanska snutar och svenska snutar ska man inte jämföra jättemycket för att de tränar sämre i USA och så vidare. Men,
man kan jämföra de negativa grejerna i alla fall.
Ja, precis. Men där var det ju en kvinnlig snut som drog sitt tjänstevapen, sin pistol och skrek liksom taser, taser, alltså elpistol. Sen sköt hon honom, liksom en snubbe. Och hon typ, ah shit, det här är ju fel liksom. Och då hade tagit mister på liksom, vad hon höll i handen.
Jo, för grejen med typ, alltså polisen ska väl ha som en sorts stabil våldseskalering. Att det börjar med liksom en muntlig tillsägelse. Och då när man ska ha det, då måste man ju ha en viss aura. Och sen kanske det går till liksom att man brottar ner någon på backen eller håller fast någon eller så. Sen ska ju liksom allt grövre våld komma in. Och det känns som att eftersom finlandssnuten inte kan göra de där första delarna på samma sätt, då hoppar de liksom över dem och startar de allt våld typ.
Jag tror inte att det handlar om det egentligen.
Nej.
Alltså det handlar nog om att jag tror att både män och kvinnor får samma utbildning i hur de med olika typ härskar, tekniker, ordval, sätt att föra sig på och så vidare. Liksom göra en person, hur ska man säga, deaktivera en person och se till så att den inte är lika offensiv längre. Skillnaden är ju bara att om man har en person som på något sätt överhuvudtaget är van med våld och så kommer en 1,65 55 kilo och försöker på sig en sån taktik, alltså det är ungefär som att de släpper polishunden och den springer iväg i skogen och börjar leka. Men det blir bara ploj liksom. Det blir bara lite kompisbrottning.
Jo, för vissa snutar, alltså säga, alltså myndigheten i sig är ju skit och de flesta snutar är skit också. Men alltså vissa snutar har man faktiskt respekt för. Bara på grund av de fysiska aspekterna. Alltså vissa snutar är typ så här blonda och blåögda, typ 2 meter långa, typ 110-120 kilo. Och liksom när de använder ord och liksom försöker instruera en och ska hålla på att dryga sig. Alltså man får automatiskt mer respekt för dem. Det var ju som när vi var i Gävle och det var någon så här asiat dvärgsnut. Man bara tittar på honom och man bara va? Alltså det ser så sjukt ut. Alltså det är så här, ja, alltså så här, fattar inte vad är grejen med det där. Alltså jag fattar typ så här tjejsnutar och så där, typ om något barn har blivit utsatt eller att någon kvinna blivit utsatt, att man behöver det liksom för att kunna liksom ha det på något diplomatiskt sätt eller att man ska kunna hantera vissa grejer. Men att liksom så här åka ut och liksom hantera människor som i det här fallet då misstänks för använt våld. Alltså det blir jättekonstigt. Det finns ju en bild i artikeln när det står liksom en tjejsnut och så här, hon ser inte ens gammal ut heller. Det är så här, alltså den där tjejen är ju så här, hon är ju väldigt indoktrinerad säkert. och har varit hela livet. Hon kommer från skolan och så har hon allting som systemet har sagt åt henne, det har hon trott på. Och så har hon den här känslan av att hon vill vara en duktig flicka och liksom så här, hjälpa folk och sådär. Och då blir hon liksom så här, alltså hon är ju en fiende till oss för hon ens går in i akademin. Alltså hon är ju inte opartisk på något sätt så. Och det blir bara så här jättekonstig situation överlag. Alltså det blir så här, det är... jag fattar ju varför de gör så, för att de är liberaler, men alltså det kommer inte bli vettigt för dem framöver. Alltså det kommer ju bli väldigt svårt att hålla ihop en organisation som är byggd på våld med liksom sådana där människor. Det blir jättekonstigt.
Eller som den där Södertörn-bruttan som satt och knäböjde för Burn Loot Murder.
Ja. Ja, men exakt. Alltså, det hände väl inte ens någonting av det där. Det gick väl ut någon så här handgubbe till snut och jobbade på något kontor och bara så här, ja, kanske inte var optimalt eller något sånt där. Eller typ så här, ja, det blev ingenting av det i alla fall. Mm. Ja.
Nej, precis. Jag tycker med minnas att någon försvarade det som rimligt polisarbete för att hon deeskalerade situationen eller någonting sånt där.
Ja. Det eskalerar situationen, då kan man ju ta typ power meet istället för att typ gripa ungdomar som har kul, så kan de bara hajla åt dem istället och gå tillväg. Alltså det hade ju deeskalerat situationen också. Så varför gör de inte det? Uppenbarligen så är de ju efterblivna.
Men alltså tror ni att polisen är, alltså polisen ute på gatan, tror ni att de är liberala?
Ja, de har liksom, de vet ju att deras organisation är byggt på demokrati och sådär.
Jo, men är man en psykopat till exempel, så spelar inte det någon roll.
Nej.
För jag tror att det är större chans att de har sådana tendenser. För alltså, det är jävligt svårt som... vilken person som helst i det här samhället, och speciellt på en position som polis, ta och försvara mångkulturen. Det tar mig fan omöjligt liksom. Men ändå liksom att behandla vilkesvantar och grejer, och sen när vi kommer och hålla på det här sättet, det är liksom det är underligt.
Men de är ju så otroliga följare. Det är som när man pratar med snutar, det är som att de har ett hårt skal av typ att vara en robot eller en drönare eller ett får, och man kommer inte igenom det här skalet. Det är som om du ger dem ett argument för att det de gör är helt sjukt, då får du bara något standardsvar tillbaka om typ så här demokrati, allas lika värde, eller kanske inte det, men bara demokrati och vissa grundprinciper som vårt demokratiska samhälle är uppbyggt på. Alltså det de säger bara är så här, att jag tänker inte själv kring sådana här frågor, utan jag får en order och jag utför den. Och sen är det väl att man märker också med vissa snutar att de tycker ju om våld, och det är väl alltså så här, samhället är ju väldigt feminint, och det känns som att polisyrket är väl en av de yrkena man får liksom utöva det och få ha lite makt och sådär. Det är ju den här klassiken liksom att ja, de kanske inte får banka, men sen när det kommer till nazister och fotbollssupportrar, Då liksom får man agera ut sin liksom naturliga instinkt för våld eller något.
Får man veva kanske på det. Det är de saknar i livet.
Nej, jag kommer ihåg när typ jag och Anders Jonsson typ så här, efter Oslo demonstrationen blev stoppade precis när vi kom in i Sverige, så ja, ren slump typ. Och så tjafsade vi med snuten av någon anledning, och då var det någon så här svensk, 35-årig blond svensk man, så här, snut. Och han säger bara så här, ja, men ni tror inte på demokrati. Och det var så här, där han slutade, det var så långt man kom. Det är så här, de är så inrutade i sitt system. Alltså om du skulle typ så här, försöka ge dem argument på typ att så här, men alltså, hur kan du försvara invandring och hur det här slänger ut alla så blir det bättre, och liksom man ge alla de argumentet. Alltså de hade säkert bara så här, Ja, men nu har svenska folket röstat för det här. Och eftersom det var demokratiskt, då var det rätt. Och jag jobbar för demokratin. Så nu är det bara så här och nu måste jag göra det. Och sen slut på tanke typ. Eller något sånt.
Men vet du vad,
jag kan ju förstå det så långt att liksom i min jobb, liksom arbetsbeskrivning så står det att jag ska agera si och så här och utföra de här uppgifterna liksom. Och det är ju inte i grunden jättekonstigt. Det är liksom, jag kan också förstå att de inte riktigt diskuterar sånt i uniform på en arbetstid och sånt där.
Jag tror inte de kan göra det, men om vi säger att 25% av typ din snutgrupp eller vad man ska säga är fruntimmer. Kan du ens prata om sånt? De kommer väl skvallra på typ 2 sekunder. Eller typ börja med någon härskarteknik eller så kommer någon annan snut. Alltså det, jag tror nog att det finns nog liksom en, kanske en så här konservativ, lite så här KDSD, alltså någon viss konservativ kultur. Och vissa snutar. Ett exempel är ju han, snuten som poddar med Victor Klemming. Han skjutsade iväg mig i Stockholm. Och han har ju sagt rätt så här konservativa SD-aktiga saker. Men han gör fortfarande sitt jobb. Så här, jag tror kanske typ 50% av snutkåren är typ lite konservativa. Och 50% är så här riktiga bögliberaler. Men så här, det finns inte den miljön för dem att liksom kunna diskutera sådana saker. Alltså det är ingen som typ i deras typ fikarum. Jag tror det är ingen som ställer frågor och funderar kring de här sakerna, utan de bara gör.
Ja, det tror inte jag heller,
de tänker
Lukas.
Inte de gör.
Jag tror inte heller att de diskuterar särskilt mycket politik i fikarummet. Och det är av en anledning. Och det är inte för att de är så att säga, vad ska man säga, hjärntvättade jon i första hand, utan det är för att de är inte sådana människor som bryr sig. Du drog ju där att ja, men nu har folk röstat för det här. Det är ju bara en modern variant att säga att jag gör som staten vill att jag ska göra. Vissa människor är bara så. De skiter fullständigt i varför man väljer att göra något som ett land. Utan de är helt enkelt med i hejaklacken och står på landets sida. Sen att det här landet nu styrs av pedofiler och förrädare och bögar och allt vad det är. Det är en annan fråga.
Jo, det kanske ska vara också. Så.
Det är
lite bäst om man inte tänker för mycket, jag vet inte.
Den här skeva varianten av borgerlig patriotism där patriotismen mäts i hur lojal man är till staten, inte vad man vill ska hända med landet och sånt där.
Men grejen är också att alltså, det är en i grund och botten demokratisk tanke ni har när ni projicerar tanken att alla människor borde bry sig om såna här saker. De flesta människor har inte ens kapaciteten att formulera en egen politisk tanke. De kan inte tänka själva. Det går inte.
Nej, där är jag helt med dig. Jag vill inte påstå att alla borde vara som vi. För att vi är en, liksom, jag inser och accepterar att jag är en del av en liksom, försvinnande liten minoritet som är extremt samhällsengagerad. Och ännu mindre del av den minoriteten som är samhällsengagerad åt det hållet vi är.
Men det är väl en mänsklig grej för oss. Eftersom vi tycker som vi tycker, så är det ju att man förväntar sig instinktivt att säga, ja men kan inte du tänka lite också? Du ser ju samma sak som jag. Men ja, det är inte så det funkar och det är inte så människor funkar
heller.
Jag tror
att det är någonting som vi har lärt oss. Det är något vi har med oss från uppväxten. Man tänker att människor i princip är som sig själv. Det fanns många epoker i tiden där man inte tänkte så.
Nej, det är väl ett så här demokratiskt tankesätt till viss del. Där är vi nog lite barn av tid. Det är lite så här liberalism och lite så här typ tabula rasa, det vita bladet. Att alla är lika en själv. Så är det ju inte. Nej men exakt, och det hände ju något mer där kanske också. Det var någonting om jag såg någonting i artikeln om att vissa hade varit typ kallade på förhör innan och att de typ missade vissa saker och att det var lite så här, de var typ förvirrade eller någonting, något i den stilen.
För ursäkta, jag höll på att ta lite grann om ungar här samtidigt.
Ja, det är ingen fara.
Angående här nu i måndags, eller?
Ja, nej, men exakt. Att det, jag stod någonting i artikeln om att typ vissa hade typ duckat förhör. Och så hade de blivit typ identifierade, men så hade de missat att liksom påpeka det och att de var lite förvirrade och sådär, snutarna.
Jag vet inte riktigt vad som står i artikeln, men det finns ju en chans att det kan vara 3-4 stycken som eventuellt var efterlysta.
Mm.
Men det är svårt att lista ut om man inte får så mycket legitimation heller.
Nej, nej, men det står så här, typ till slut framgår att polisen har fått in signalement på 2 personer då som skulle ha utfört den här misshandeln. Och alla kamrater då som stämde in på beskrivningen, de blev fotade och visiterade. Men att de inte gjorde något bra jobb med identifikationen då. De misslyckades med att identifiera vissa då.
Ja,
typ, just det. Så står det så här, om de bara hade öppnat plånboken de höll i.
Mm. Ja, alltså jag antar att det är lite dubbel bemärkelse i det här. Bland annat så blev vi folk som inte ens var med på platsen där med den här saxkärringen blev vi misstänkta för brott. Vilket är lite intressant.
Jo. Och sen står det någonting typ, de överordnades mine var nog inte fullt så muntra som kamraterna när det senare uppdagades att flera av dem fotograferade tidigare efterfrågades att delta på förhör, men inte bemödat sig att dyka upp. Jo. Då hade det gällt något annat hittepåbrott där det saknas något offer. Och typ att kamraterna bokstavligen slank undan framför näsan på snuten då. Trots det här enorma pådraget.
Det var ju flera personer som polisen tog och fotograferade på plats. Men ja, som sagt, inga ID-kort, inga personnummer. Så de kan ju hänga upp de här fotorna på väggen någonstans.
Ja, men har de inte typ ansiktsigenkänning och sånt där? Eller har de inte kommit så långt?
Jag vet inte om de får implementera sånt där, vet du.
Nej. Man tycker ju att med deras, vad heter det, åsiktsregister, så borde de vara lite bättre på sånt här.
Jo.
Ja, och sen var det väl, och det här var ju typ början av aktionen, för sen var det ju själva minnesstunden och sådär.
Ja, exakt. Så det med saxkärringen och snuten, det tog ju säkert 1,5 timme liksom.
Mm. Ja, men exakt. Och sen så var det, vad heter det, nästa 2 körde samtidigt en broaktion också då. Nej, men sen så är det ju, vad heter det, alltså jag tänker så här med Daniel Wretström överlag, är det här, alltså det hände ju för rätt länge sedan, alltså det är ju, vad är det, 24 år sedan nu, det är 25 nästa år. Men är det någon från etablissemanget som liksom har erkänt att det är fel och att det var liksom ett svenskt fientligt brott? Han blev ju mördad för den han var. Eller hur liksom har systemet, alltså tänk när salen var som störst och sådär, hur förklarade systemet bort det? Var det bara som att ja, men det var en hemsk händelse, det var ett slumpmässigt mord?
Alltså systemet förklarar inte bort det. De vägrade ju resolut, alltså... Daniel var ju bara kallad för skinnskallen hela tiden i media. Och jag för mig att i efterhand så var det folk som fick några tidningar att ändra. Aftonbladet till exempel, att ta bort just skinnskalle utan skriva typ ung tonåring istället.
Jo.
Men det har ju aldrig kommit några... kondolenser från några politiker. Inte ens från Sverigedemokraterna. Det var ju först när Tommy Lind blev mördad som man hörde någon SD-are öppna käften liksom.
Jo, typ en.
Ja, jo, precis.
Men då fanns det redan ett dussin andra bestialiska mord där innan liksom.
Ja. Och med Tommy Lind, den enda anledningen, det ska man fan med aldrig glömma, den enda anledningen varför Tommy Lind blev en så stor, alltså blev en sån ikon, blev så känd, det var tack vare oss, tack vare den nationella rörelsen som skrev hans namn och liksom Vi hade hashtags och vi hade torgmöten. Vi hade minnesmanifestation i stan en vecka efter mordet. Och liksom, det var vi som fick ut den nyheten till allmänheten liksom. Så alltihopa som följer, det tyckte jag, tycker jag i alla fall. Men mycket av credden går till oss. Men jag minns också att den första gången som media tog hans namn i munnen, det var när Oisin Cantwell skrev att berättelsen om mordet på Tommy Lind är falsk.
Ja, just ja.
Just. Där de skulle förklara att han inte alls var någon hjälte. Och han hade ju minns han inte. Det är en tragedi och så vidare. Men han var ingen hjälte. Och det här liksom, narrativet är helt fel och så vidare.
Jo, och det är det där som blir så fel. När vissa nationella ska prata ner aktivism. Som att det, liksom, det inte är värt det. Och det inte ger någonting och sådär. Men om inte vi hade fått ut vår syn av Wretström, Salem eller med Tommy Lind eller sådär, då hade ju hela liksom historisk skrivningen och alla tagningar och tankar kring de här två fallen, men även alla andra som har varit då, det hade ju varit medias syn. Då hade ju varit de som hade all liksom sanningen, om man ska säga, kring det här. Det hade ju systemet och media fått stå för. Det är lite intressant när man tittar på media att, alltså, man tar ett exempel. Alltså, jag har sett typ lokalmedier och större medier, typ, vi säger om en rasfrämling råkar få en dubbel faktura från Folktandvården för att de har något fel i sitt system. Alltså, den rasfrämlingen kan få en snyftartikel.
Jo, men exakt. Sett samma.
Och det med intervju och allting. Men att man har ett uppenbart liksom mod av liksom av etnisk karaktär och politisk karaktär, det är liksom då man får inte ens en snyftartikel, alltså man får knappt ett liksom objektivt standardreportage bara, och då borde ju folk fatta hur sjuk media är. Alltså så här, om man tänker tillbaka på alla snyftartiklar man har sett i media de senaste 10 åren, alltså det mesta är ju bara för skitsaker. Alltså det är typ så här. Hur många har man inte sett typ så här några rasfrämlingar typ pratar högt på bussen eller skriker, och så säger någon så här 67-årig gubbe åt dem att hålla käften och åka hem. Alltså det kan det ju vara liksom en artikel i 3 delar för, och det är säkert inte ens sant heller.
Rasismen men lever och frodas i Knäckebyhult.
Ja, men typ. Jo, det är det. Och det är ju bara att se vad heter det? George Floyd och Black Lives Matter och all uppmärksamhet det finns. Det är liksom så här, och det händer i USA. Och Sverige har inte ens någon historia av slaveri på det sättet.
Att vi ens känner till det namnet talar ju för hur sjukt media och systemet är. Liksom, ingen av oss bör rimligtvis ens ha hört talas om George Floyd. Han var en nobody så att säga. Han var ingen, och han levde ett kriminellt pundarliv och dog som en kriminell pundare. Det dör tusentals sådana per år skulle jag gissa. Bara i USA. På grund av riskerna de utsätter sig för och påfrestningarna de utsätter sina kroppar för. Precis som han gjorde. Han dog av fentanyl som han hade i systemet. Och hela världen känner till vad han hette. Och det är på grund av medias aktivism. Våra fienders aktivism.
Jo.
Och det var därför en massa rutor blev sönderslagna i Nordstan. På grund av honom. Det är liksom, ja, det är värt att upprepa. Alla vet ju det här. Alla våra lyssnare och alla ni som liksom medpoddare. Mm. Ni vet ju det här, men det är ändå värt att poängtera för att liksom påminna sig själv om hur extremt sjukt det faktiskt är.
Vi kan ju dra en jämförelse. Alltså tjejsnut i Stockholm knäböjer för en knarkande neger i USA. Något år senare, tjejsnut i Stockholm hotar en nationell person med våld för att han vill hedra en dödad ungdom. Alltså ni ser, det är ju helt katastrof.
Jo.
Och Daniel Wretströms mördare, han klarade ju sig undan någon... jag vet inte om han slapp straff helt, men han kunde lika gärna ha gjort det. Och han fick ju jobba som trygghetsvärd eller vad fan det var.
Jo, eller något sånt där.
Ja, precis. Senare i livet.
Jo, men där fortsatte han väl att misshandla folk och ha sig.
Ja, ja, som den kaosbabbe han är.
Ja. Ni kan säkert söka på Nordfront på Khaled Ode. Vad han hette. Han har bytt namn. Jag kommer inte ihåg vad han heter.
Ja. Och det här var 2000. Hur många rasfrämlingar har inte kommit in i Sverige och Norden sedan dess?
Men det är det som är det intressanta.
Vilket som helst.
Jag fattar inte det här med folk som... Man hör hela tiden folk som säger att den flyktingströmmen 2015, det var då jag började fatta. Va?
Mm.
Jag ser ingen större skillnad. För att jag kommer från en liten bruksort. Och av någon jävla anledning så har de alltid placerat sånt här jävla pack ute i små bruksorter liksom.
Ja.
Jag tycker fan det har sett likadant ut sedan 2006 liksom. En strid jävla ström av pack liksom.
Det började ju för fan på liksom sent 70-tal om jag inte missminner mig. Och sen liksom i liten takt i början då. Och sen så successivt ökade ju den. Liksom.
Jo, men vi hade det var ju omröstningen 72 eller vad det var. De bestämde att Sverige skulle bli en mångkultur. Sen chilenarna på 80-talet, juggarna på 90-talet.
Jo. Alltså att bevara Sverige svensk, det uppstod ju inte i ett vakuum. Det hade inte funnits någon som hade slängt sig med sådana fraser om det inte fanns någonting som hände i samhället som de kände, gjorde, liksom, kände påkallade någonting sånt.
Jo.
Liksom folk beter sig som att rasismen helt plötsligt bara liksom spontant exploderade från ingenstans. Och
kom från helt utan anledning. Man kan ju säga så här att om vi säger att ja, men 80-, 90- och 00-talet. På vissa ställen i Sverige, speciellt på landsbygden och vissa mindre städer och så, var det fortfarande väldigt svenskt. Och alltså, vissa inom organisationen har ju sagt då att när de växte upp så växte de upp i rätt svenska områden. Men då kan man undra så här, ja, men varför, även om, hur kunde folk i svenska områden fortfarande bli nationella? För det är så här, ja, mångkulturen är ju tekniskt sett värre nu än förr. Men det som är att allt har ju varit så uppenbart vart vi skulle gå någonstans. All media, hela systemet, kulturen, alltså... Nationella har ju sedan 75 veta vart det skulle sluta. Och där har ju vi haft rätt. Så även om kanske inte det var 40% invandrare i en speciell ort på 90-talet, så visste ju nationella att går det nog tid så kommer det vara det. Det är jätteuppenbart. Och där har ju vi haft rätt. Och alla vanliga politiker och förrädare, de snackar bara som att ja, men vi har varit naiva, där kunde vi inte se. Det var omöjligt att se. Jag kommer ihåg typ Simon Holmqvist drog någon historia om att, vad heter det, när han var liten så sa han det att så här, när han gick i skolan så sa han till sin lärare så, men framöver det kommer komma in hundratusentals och tiotusentals rasfrämlingar alltså per år in i Sverige och per månad och hej och hå. Och läraren sa bara nej, du är liksom ung och dum. Det där kommer aldrig hända. Det fattar ju du själv liksom att det är inte möjligt. Men sen händer det. Så det är liksom... Alltså de har ju jobbat med mångkulturen. Det är inte så att det är från dag ett till dag två så kom det in 40 000 invandrare. Utan de har ju långsamt jobbat upp kulturen och indoktrinera folk till att det ska hända. Allting från så här, alltså många judar i Sverige har ju jobbat alltså med det här i Sverige sedan efterkrigstiden. Så det är liksom så här, även om, och det är ju det som har varit så intressant, så att vi nationella har ju tiotals år tillbaka vetat vart det kommer sluta. Nationella har ju haft rätt om typ allting. Eller om merparten i alla fall. Och alla andra haft fel.
Enkelt. Och konkret. Det är precis så det har varit.
Jo, men sen är det ju så att det sitter liksom hundratusentals med personer hemma i sina stugor just nu som är fullt medvetna. Och som har varit med liksom i organisationer och grejer. Men som ändå av någon förbannad jävla anledning, när det blev värre än vad man hade kunnat tänka sig, när verkligen det är så att skjutningar och våldtäkter är som mest notiser i tidningar, då väljer de att sitta hemma och hålla käften.
Ja.
Ja.
Det är nog det mest skamliga av allt.
Ja, jag vet inte. Alltså ibland så känner jag typ så här att ja, största, bästa rasen, och sen så här, fan, det där är våra fränder. Ja, vi kanske förtjänar gå under i mångkultur och våld liksom.
Ja, så ska man aldrig tänka. Det är liksom...
Nej, jag bara menar att de är så fruktansvärt jävla värdelösa som låter oss andra få liksom jobba 100 gånger hårdare.
Ja, precis. Om man känner att men jag har gjort mitt, vad fan, jag förstår inte riktigt det resonemanget liksom, att jag har ju varit ute och känt att
jag kan ju komma till ett jobb då, så säger vi typ så här att jag ska måla om det här rummet, det här svarta rummet, det ska bli vitt. Ja, jag fixar det. Så håller jag på små pillar här och där och där och där, och sen så går jag hem bara, säger till chefen, men nu är jag klar, nu har jag gjort mitt. Och så är det ett enda vitt jävla penseldrag på den där svarta väggen. Har jag gjort mitt då? Alltså folk som säger har gjort mitt. Det är fan de lägsta av de lägsta. De mest värdelösa jävla råttorna som finns. Du har inte gjort ditt förrän vårt jävla folk är fritt. Så jävla enkelt är det.
När vi har vunnit, då kan du slå dig till ro.
Jo, men det är jätteuppenbart. Det är bara att titta på så här, hur folk har jobbat. Alltså man jobbar ju hela livet. Bara nu jobbar man från man är typ 18 till 67 eller vad det är. Och det är vår liberala skitvärld. Det är så här, men de har varit typ så här, nationella i 4 år i sin ungdom.
Exakt. Ja,
och sen bara för att man får typ 1-2 barn och typ skaffa jobb, då kan man inte vara nationell nog mer. Måste man sitta hemma. Alltså det är, man förstår inte riktigt hur folk argumenterar. Men,
nej.
De är väl följa det på samma sätt som snutarna är. Det är väl lite samma tankar. Vem vet.
Nej, det är de ju inte. Det är det som är grejen. De här människorna har ju faktiskt uppvisat egenskaperna att kunna tänka själv. De är ju bara fega istället.
Mm. Och bekväma. De vill inte skaka om det de har byggt upp och det liv de har och så vidare. Och liksom.
På temat här igen om egenskaper och allt vad det är, då ska man ju förstå att det som är viktigast, det är att du uppfyller din plikt utifrån dina egenskaper. Och att en polis som är i princip inkapabel till att föra ett politiskt resonemang kan ju faktiskt vara en mer hedersvärd person än du som är nationell, som inte gör någonting.
Det är sant.
Ja.
Men jag tror vanligt folk också, apropå att det har blivit mycket värre och så vidare. De lider ju av någon slags kognitiv dissonans. För jag pratar med folk, säger i min närhet, för att vara lite liksom tillräckligt vag. Borgare och liknande. Och de resonerar ju extremt bizarrt. Alltså, delvis så tycker de ju att nazismen är typ det ondaste som finns och det är liksom fruktansvärt, och är man nazist så är man dum i huvudet, bla bla bla. Men när man pratar med dem om folkutbytet så erkänner de ändå att ja, folkutbytet, det är ett extremt stort problem. Det måste ju liksom, vi måste vända på den utvecklingen. Vi kan inte ha det så här. För att det är skillnader i kultur och bla bla bla, och det är liksom demografin avgör sig och så mycket. Men alla människor är samtidigt liksom tabula rasa. Alla människor kan ju bli svenskar om de bara assimileras tillräckligt mycket. Men folkutbytet är ändå dåligt. Och om vi har folkutbyte eller liksom fortsätter ha folkutbyte, då kommer ju det leda till etniska konflikter och i stort sett mer eller mindre raskrig i framtiden. Men det är fortfarande på något vis, men liksom på något vis så är fortfarande nazisterna de som är onda i det resonemanget liksom. Att vi som vill vända på utvecklingen på ett radikalt sätt, vi gör någonting som är fel, medan de som vill liksom bromsa och dra ut på det och liksom försöka hitta någon slags mellanväg mellan de som vill förinta vårt folk och vi som inte vill det, liksom i sina egna huvuden på något vis är de rimliga.
Men alltså, är man så liksom dum, då förtjänar man inte att ha en åsikt. Man borde vika blicken ner i blacken och undvika att konfrontera människor som faktiskt men kan föra ett resonemang.
Vi pratar ju typ om typ 99% av alla SD-väljare.
Ja, ja, absolut. De förtjänar inte att ha en åsikt.
Nej, jag kan hålla med dig.
Nej, men det finns ju fortfarande folk som säger att ja, men integrationen måste bli bättre, eller att vi måste lägga mer resurser där. Men det är så här, ja, men vad har vi gjort de senaste 50 åren då? Tänk hur mycket tid, energi, kampanjer, pengar, allting de har lagt för att försöka integrera folk. Men uppenbarligen så funkar det ju inte.
Mm.
Det finns väl bara ett alternativ, slänga ut dem. Alltså vad mer kan man göra? Uppenbarligen så funkar det ju inte. Funkar inte A, då måste man ju gå till B. Borde ju de tänka.
Skulle vilja se någon slags, om man gjorde en liksom seriös undersökning på framgångs vad ska man säga, procenten i alla sådana där integrationsprojekt. Hur många av människorna som man har lagt en massa resurser på att integrera inom citationstecken. Liksom, hur många av de försöken var framgångsrika?
Alltså jag undrar vad fan de ens gör för någonting. Det är typ så här, nu har projektet bla 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 fått 4,2 miljoner för att integrera bla 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 med da da da. Men, så här, men vad gör de för någonting? Är det typ fika att träffa den? Men alltså hur integrerar man? Alltså när ett projekt får pengar för att integrera folk, vad gör de för någonting rent praktiskt? Jag vet inte.
Men kommer ni inte ihåg för något år sedan så var det på SVT om något jävla projekt när de hade dragit ut massa invandrare i skogen. Så intervjuade de någon somalisk kärring som bara gick och drog på en gren där. Hon visste inte varför hon gjorde det. Hon skulle dra den dit bort till det ena stället och sen skulle hon ta och lägga tillbaks den på samma ställe sen i skogen.
Folk säger att vi på något vis vill behandla de här människorna illa. Alltså det kan bli mycket värre.
Jo, alltså jag har inte så mycket bättre tankar på hur man skulle sysselsätta en somalier, men
nej, jag tror det är ju svårt, men det känns som att de flesta av de här integrationsprojekten är ju bara för att typ ha de här, alltså att de här personerna har någonting att göra. Typ så här, de har så här, man spelar fotboll typ och så har man projekt. Men det är ju bara för att de inte ska typ vara på gatan. Men de är ju fortfarande bara de hänger med varandra. De integreras ju inte, det är bara att de får saker att göra istället för att typ mörda folk. Det är ju bara det. Men det är inte integrering. Sen funkar det ju inte med alla, alltså med antalet heller. Om du har liksom, alltså många delar av Sverige är ju alltså majoriteten invandrare, många förorter. Det är så här, vad ska de integreras in i sig själva eller vadå? De är ju majoriteten där, så det är ja.
Jo, men exakt.
Jag gjorde någon snabb googling och jag såg att något integrationsprojekt för typ ukrainska flyktingar var lyckat i alla fall. Kan ju ha med raserna, men jag vet inte. Det är en ren gissning från min sida.
Kan man tänka sig att just europeiska flyktingar, de gick faktiskt att integrera på något vis?
Ja.
Fan, man bara kunde återskapa det med somalierna.
Ja, det är nog väldigt svårt.
Undrar vad skillnaden är.
Jo, och det är så här, hur ska de ens kunna integreras även om de vill det? För alla liberaler, de vill ju inte umgås med dem i alla fall. alla jävla sossebottar och så här, högt uppsatta sjuklöverspolitiker där jag bor. Alltså om du går in på deras typ Facebook eller Instagram eller hitta vart de bor. Alltså du ser inte dem i samma rum som en rasfrämling. Om det är inte är någon som är typ väldigt integrerad eller på något typ så här när de ska ut och typ ragga röster typ. Men förutom det, de är inte i samma rum. Det är som att de inte vill umgås med svarta människor. Det är jättekonstigt. Så att inte de tänker.
Nej, helt sjukt.
Så därför kommer framtidens återvandringsläger att etableras i områden som Djursholm, Lidingö, Saltsjöbaden och så vidare.
Oh ja, det är... Rosenbad kommer omvandlas till ett enda stort...
Åh, mysigt hade varit.
Fan, kommer drömma vackert i natt.
Jo, men man skulle ju gjort något sådär när liksom alla ska ut igen. Borde man ju sätta typ alla så här liberaler, alla som man vill ha haft dem, då får de sitta och typ så här stämpla pass eller någonting eller så här göra något annat jävla slit göra. Det är så här neddraget hit dem, då får ni fan ta ut dem också.
Ja, man plockar upp efter sig.
Ja, nej men exakt. Nej, det var väl det vi hade egentligen. Men jag rekommenderar att man går in och kollar på de här artiklarna. Som sagt, nästa år är det ju 25 år sedan beredsens dödsdag. Så jag vet inte, jag talar inte för nästa ett, men jag kan tänka mig att det händer något intressant då också.
Då gör vi någonting ordentligt och då tycker jag att vi gör det med så många som möjligt som vill med. Jag vet inte om vi har 60 stycken som lyssnar på det här, så antar jag att alla de kommer med i alla fall.
Mm, precis.
Ja, då blir vi minst 60 pers då. Fantastiskt.
Så... Sätt en liten markör i kalendern för nästa år. För då ska vi släpa dit hans mördare och
ja, det blir bra. Vi kör på det. Ha det så gött allesammans. Ses för nästa vecka.
Ja, vi kommer att avsluta med att spela upp en låt som vi fått skicka till oss. Ett släpp ifrån One Million Lies. Och låten heter White Defender, har jag för mig att det är. Den är ganska censurerad, men ni kan säkert hitta originalet på Odyssey, tror jag att de har släppt den på nu. Men det är väl första riktiga gången den spelas upp. God kväll!
Köp skivan!
God kväll på er! Hej hej!
Hej hej!
Nu kommer den. Try